Välkomna till ADHD-livet. Hej gumman!
Hej! Snippolino håller jag på att säga.
Hej! Snippolino, ja det var ju, det var lite fint.
Det var faktiskt gulligt.
Ja, faktiskt. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag känner att jag är lite uppslukad.
Jaså? Av?
Det vet jag inte.
Nej. Av dig själv?
Av dig.
Du liksom av mig.
Ja. Jag har tagit en tugga av min hjärna.
Oj då. Oj, sorry. Oj fan, det är inte meningen. Jag är hemskt ledsen, men kom ihåg att hjärnan är plastisk så att du får nå tillbaka funktionerna plastisk. Jag tog. Den förändrar sig.
Du menar så att det är okej att bli av med en del av hjärnan?
Ja, men alltså på riktigt, vet du, alltså jag har ju pluggat kognitionsvetenskap ja. Och då pluggar man ju hur hjärnan funkar. Och det, alltså, det är så coolt att om du till exempel förlorar en del av hjärnan som kanske styr din högra hand, om man säger ja. Så. Du får en stroke eller någonting så här. Eller fysiskt tappar en del med om någon skallskada eller så. Då kan ju andra delar av hjärnan ta över funktionaliteten för att styra handen.
Så skojar du?
Ja, nej. Så till exempel så har man sett att personer som spelar piano, som är riktigt, riktigt duktig pianospelare, de har större del av hjärnan som styr fingrarna och händerna. Därför att de har ju övat upp det så att, och för att de ska vara så där duktiga liksom, så har, då har hjärnan bara oj, här är någonting som vi övar och övar och övar på som ska, vi ska bli jätteduktiga på. Så,
nervsystemet eller?
Ja, så det är ju nervsignaler som går upp till hjärnan och sen har du olika delar, olika nervbanor som går till olika delar i hjärnan. Men det är så coolt liksom, att det kan ta över. Mm. Så att någon som blir förlamad, de kan ju träna upp sig så att de kan gå igen. Och det är ju för att hjärnan då kan... Nej, men så
varför
är det ju.
Sitter folk i rullstol då?
Nej, men alltså, det är ju inte alla som kan. Det beror på vilken funktion som har. Och sen kan det ju vara en fysisk. Alltså du kanske har klippt av... Alltså, du kanske inte har ben kvar. Nej, men...
Jag bara, man kan träna upp det, varför är folk ja, förlamade?
Eller hur? Ja, nej, men jag tycker bara det är så jävla spännande. Så att,
ja, det är faktiskt.
Gråt inte fastän jag tog en tugga av din hjärna, gumman. Det är lugnt. Du repar dig snart, ska du se.
Hur mår du?
Jo, men jag mår faktiskt väldigt bra, måste jag säga. Jag var tvungen att känna efter det här ordentligt. Jag har ju ökat min dos antidepressiva, vilket gör att jag har ju klarat av min PMS så mycket bättre. Så jag känner mig verkligen, ja men det känns jävla skönt. Fattar inte varför jag gick så länge och kämpade i motvind liksom. Bara för att jag inte ville öka dosen. Men nu, alltså, för jag hade ju fortfarande så starka PMS-symptom som jag kämpade med. Mm. Men det är så skönt liksom, att kunna gå igenom PMS-en utan att bli, alltså utan att tappa behärskningen, du vet. Att ändå kunna så här, kontrollera
ja,
mig.
Jag förstår
det. Det är fantastiskt. Så jag är jävligt glad. Faktiskt.
Hoppas att det blir... Nu kommer ja. Pessimist.
Ja, nej, kör.
Hoppas att det fortsätter att vara så.
Ja, jag vet. Det var ju, så kände jag ju.
Jag tror att jag är väldigt optimistisk egentligen. Men jag tror att på den här sidan med mediciner.
Ja.
På den fronten. Så man blev besviken så jävla många gånger. Jo, men, och det funkar ju inte... i början. Och sen inte.
Nej.
Med olika mediciner.
Jo. Jo, men så har du ju haft lite dåliga erfarenheter. Just av antidepressiva som du har berättat om tidigare.
Mm.
Och just när du skulle ta bort dem. Och sen kan man ju, alltså tar man för hög dos. Då blir man ju liksom som en sorts robot. Nej, men att du kapar.
I've been there, I've done that.
Ja, exakt. Jo, men det är ju det. Men så känner inte jag. Utan jag känner mig fortfarande. Jag är superglad och jag kan vara ledsen. Och jag är ju mig själv. Ja. Jag skulle snarare säga att nu är jag mig själv. Ja. Än tidigare.
Du slipper få så djupa.
Ja, för det är inte jag. Alltså, jag är ingen sån där människa som jag blir när jag har PMS. Alltså,
nej, men du menar djävulen.
Alltså, jag är en djävul. Liksom. Jag är inte en sån person. Nej. Det är inte jag.
Så att nu... Och ingen vill ju vara så. Och det är ju så fruktansvärt. Och ja, att man inte kan kontrollera sig där.
Ja men verkligen. Det är för jävligt. Det är... Usch,
men den här medicinacceptansen, den är ju väldigt svår.
Ja, jag vet.
Den är sjukt svår. Jag fick ju för mig att jag tänkte så här, men shit. Jag glömde min antidepressiva en dag.
Ja.
Och då tänkte jag, nej, Fan vad bra jag mådde den där. Jag var så himla glad på kvällen. Och så. På eftermiddagen kände jag mig jättekonstig i huvudet.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag berättade det här för dig.
Mm.
Och sen så sa jag att jag var så himla glad på kvällen. Och du vet så här, ja visst, jag kände väl mycket mer.
Ja,
ja absolut. Men jag sa att jag drack vin också.
Jaha! Mm. Okej.
Okay. Fattar du vad jag menar?
Ah,
och det var ingenting jag blev arg över.
Nej.
Nej, jag hade bara en jättetrevlig kväll.
Ah.
Och då känner man ju mer.
Ja.
Du fattar?
Absolut. Ja,
men det här missar jag. Så jag tänkte ju så här, ah, men vad fan, jag sänker dosen.
Ja. Ja, det gjorde du åt andra.
Impulsivt.
Ja.
Mm. Så jag sänkte min dos till, ja men det är nästan som att ta bort den helt enkelt.
Ja.
Och fy fan! Ja, jag hörde ju av mig till dig. Jag mådde ju så jävla dåligt. Det var ju helt sjukt. Det var ju bara som att flyga tillbaka till den här perioden när jag skulle bli av med medicinen och tog såna här 10-stegsnedtrappningar. Alltså nu tog jag ju bort 5 från 10. Men då, alltså fy fasen, det var inte roligt. Jag hade sån otrolig ångest. Den var så djup och så själv... kritisk.
Alltså nu?
Ja.
Ja.
Mm. Och jag analyserade varenda sak jag hade sagt till en människa den senaste tiden, allt jag kommer ihåg. Och tänkte hur folk måste tycka illa om mig. Och tänkte att jag bara var skit. Liksom. Att ingenting jag gjorde var bra. Jag bara mådde så jävla dåligt.
Fy fan. Usch. Men alltså, och nu, man ska ju inte bli skrämd, för alltså det, grejen var ju det att du sänkte ju själv på eget bevåg och sänkte ganska mycket.
Nej, alltså, jo, men det beror ju på vad man tycker. Alltså läser man på om det här, då säger de ju, nej men du blir inte beroende av det här. Det är bara att ta bort i 5 steg.
Ja.
Det här var ett 5 steg. Och ja, det här var ett 5 steg.
Okay.
Så det är ingen fara. Så när jag skulle bli av med citalopramen, då åt ju jag till slut 40. Det var ju några år sedan. Och då sa det ju läkaren att det kommer inte bli några problem när du vill ta bort den här.
Nej.
Så jag gick ju ner i 10 steg i början. De första 20 tog jag bort 10 steg. Och jag förstår ju nu varför jag mådde så jävla dåligt. Och det här var ju också det åren som var på vägen mot utmattningen. Så när jag hade fått bort den här sen så tog det ju bara ett halvår. Då var jag helt medicinfri i 10 månader.
Ja.
Och sen så var det ju kört. Men det var ju 10 steg jag tog först. Sen började jag ta... Då sa ju min läkare, men ta 5 steg då. Så tog jag 5 steg. Och det här var bara ett 5 steg. Men jag kommer ihåg när jag skulle få bort den där sista biten på citalopramen. Då gick ju jag alltså och bröt den där. Det
ja,
var 2,5
år sådana tänker.
Medicindelare. Till slut var det en, alltså jag delade den på 4 till slut.
Ja.
Och tog så. Men det som står, det som jag faktiskt har varit så jävla förbannad över på den tiden. Det var ju att när jag började med citalopramen, det var ingen som upplyste mig hur jävla jobbigt jag skulle ha och bli av med den om jag ville. Så att jag kunde värdera det i om jag ville ta den eller inte.
Ja.
Och sen just att jag bara la mig i famnen på sjukvården när de sa, innan jag hade fått ADHD-diagnosen. Nej men du mår inte bra, men vi höjer. Nej men vi höjer.
Ja,
nej, men vi höjer.
Jag vet.
Och det, jag skulle för fan inte ha höjt den så där mycket. Det var ju sinnessjukt. Det var ju maxdosen på citalopram jag gick på.
Men alltså det där är ju någonting som jag också upplevt från sjukvården generellt. Samma med ADHD-medicin. Att det är verkligen så här, vi börjar på den här och sen ska vi höja och sen ska vi höja. Man bara, men vänta. Jo, och även om du tycker att den funkar bra så alltså, det kan bli ännu bättre liksom, på en högre dos. Så det är som så här, att utgångspunkten det är att man ska höja. Mm. Och jag var lite så här, men varför om jag tycker då att det är bra på en? Ska jag stanna där då? Liksom?
Mm.
Jag fattar inte, för... Målet borde ju vara att ge så låg medicin som möjligt. Alltså,
ja, men det
är onödigt att sätta i det för mycket.
Ja.
Så varför inte fokusera på att försöka hålla den så låg som möjligt? Och går inte det, nej, men då höjer vi.
Mm.
Men, liksom, men det känns som att utgångspunkten är nästan tvärtom.
Mm. Inte varför. Ja, det är konstigt. Och den här grundliga check-upen.
Mm.
Så här.
Ja. Tycker du att du blir hjälpt? Eller?
Ja, och vad blir du hjälpt med? Då kanske du inte behöver något mer. Hur känner du?
Mm.
Och är det något annat som kan ha påverkat dig som vi pratade om?
Ja,
den här
eller
månaden
hur?
När du har tagit den här medicinen. Ja. Något som har hänt i ditt liv? Hur har du det med PMS och hormoner i vanliga fall? Tar du några andra mediciner som brukar påverka dig på något sätt? Nej men alltså.
Nej men och just det här med PMS, alltså jag tror
hur har din relation varit? Ja. Liksom det kan jag också väga in.
Ja, ja men och jag tänker speciellt tjejer med sin PMS. Alltså ju mer man pratar om det här med PMS, desto mer visar det ju sig att folk mår ju väldigt dåligt av det här. Men de flesta har inte koll.
Nej.
De har inte följt sin cykel. Du. Och det är ju så här, det borde ju nästan, alltså de som skriver ut medicinen borde ju verkligen så här, alltså innan du börjar ta den så måste du börja få koll på din menscykel. Så att du har en möjlighet att kunna utvärdera medicinen på ett korrekt sätt.
Förstår man börjar med den?
Ja!
PMS-veckan. Sen ses man, för man brukar ju höra som vecka efter ja. Först där.
Ja.
Alltså på riktigt, det blir ju inte rätt.
Nej, det blir inte rättvist. Men alltså, och det jag kan känna det är ju också så här att jag vet ju själv hur ja, jag menar, när jag fick diagnosen, jag mådde så jävla dåligt då. Mm. För att ofta så söker du inte hjälp förrän du mår ganska så dåligt.
Mm.
Då har du levt livet på ett sånt sätt. Alltså för mig var det ju inte, det var ju utmattningen som blev min. Jag drev mig ju själv in i väggen med mitt sätt att leva. Men andra kanske har förlorat jobbet, ekonomin, de kanske har satt sig i skulder. Alltså det kan ju vara, men ofta så söker man ju hjälpen när man inte mår så bra.
Mm.
Men, och då borde ju, alltså då borde de ju verkligen fatta, för det man är då, det är ju att man är väldigt på och vill ha medicin. För man får höra, man får diagnosen och sen så får man höra att väldigt många blir hjälpta av medicin. Det är klart som fan man vill ha den, för man vill ju inte må så där skit som man gör när man väl kommer dit.
Mm.
Så det man inte, alltså som patient så vill man ju inte höra, vi avvaktar med medicinen, du måste först få kontroll.
Jag kommer ihåg att jag, alltså det jag ville göra där, det var ju liksom bara så här, när får jag läkartid?
Ja,
nej, jag måste få min medicin.
Exakt, liksom. Jag med. Därför att man trodde att det var det som var lösningen på något sätt, för att man mådde så jävla skit. Mm. Men man blir ju inte hjälpt om du får medicin i helt fel, alltså när du inte ens kan utvärdera den. Det går ju inte att börja så.
Och sen liksom så, kan det ju vara andra faktorer också, som vad man har för preventivmedel. Det kan ju vara det som behöver
Absolut.
Men det jag tänkte komma fram till med preventivmedel, det var att jag såg på Nyhetsmorgon, det var väl några månader sedan, när den här Lotta Borg, vet hon, Skoglund, ADHD-psykolog eller vad hon är.
Ja, just det.
Jag var med. Och då pratade hon om ADHD och PMS.
Jaha!
För flickor. Att det, alltså yngre flickor.
Mm.
Och att just det här att det är ett problem, jag tror det här går att söka upp någonstans på nätet.
Ja.
Det jag minns är att hon sa att det var ett problem just att tjejer med ADHD reagerar starkare på hormoner än vad andra gör.
Okej.
Okay. Så att vi reagerar både på, därför har vi också svårare att hitta ett preventivmedel.
Ja.
För att vi är så himla känsliga mot hormoner.
Ja. Men det, alltså det, och jag köper verkligen det.
Ja, du gör det!
Nej, men därför att jag tänker så här, du vet, vi har pratat om att ADHD och högkänslighet har väldigt mycket gemensamt. Och personer med ADHD och som är högkänsliga och inte har någon diagnos reagerar ju med känslor starkare. Mm. Man känner av stämningar mycket tydligare. Man kan reagera på plagg, på konsistens på mat, på mat överhuvudtaget. På, alltså så här, det är oftast att man har ett högre känsel.
Spröt,
ja, men faktiskt åt alla jävla håll och kanter.
Gud, ja.
Så jag menar att det skulle vara att man är känsligare mot hormoner, absolut. Det skulle ju bara vara ganska logiskt egentligen.
Men jag tyckte det var så härligt att de tog upp det.
Verkligen,
och
så jävla bra.
Att de är inne på det spåret och kan tänka där, för att när man själv var liten då var det bara så här, åh, vill du ha preventivmedel?
Ja.
Komsi.
Ja. Men vet du, en annan sak som jag kom på?
Vad roligt, har du en pojkvän? Ska du ha sex nu? Nej, men på du vet.
Men alltså, men en grej som kan vara också då, det är ju att för flickors ADHD upptäcks ju senare än vad killars ADHD gör.
Mm.
Och en grej kan ju vara också att det maskeras av PMS-symptom, så att man tolkar det som att det här är liksom, kolla, hon är tjej, det är PMS, hon har fått mens, det är hormonsvängningar och så här, och att ADHD-symptomen döljs i det.
Eller ett annat perspektiv. Ja. Att den inte syns förrän man, för först är man inåtagerande.
Mm.
Alltså att den ligger i.
Mm.
Och sen blir man lite mer utåtagerande när hormonerna faller på.
Mm. Jo, men det...
Att
jo.
Den kanske upptäcks istället.
Ja. Jaha, du tänkte så. Mm. Ja. Ja, absolut. Så kan det också vara.
Mm.
Ja, nej, men det är fasiken svårt alltså det här med att utvärdera vad som är vad. Ja. Men och så jag tänkte på, du sa det här med medicinacceptans. Jag har innan vi spelade in podden så pratade jag med min mamma på telefon bara när jag körde hit. Och då slog det mig så här också att just det här med acceptans, det är ju jättesvårt. Därför att vi pratade ju om, jag menar jag söker ju arbete och sådär och är helt övertygad om, alltså det är helt övertygad om att jag inte kommer klara av en heltid. Jag känner det. Där jag är i livet just nu så kan jag inte jobba heltid. Och då pratade jag med min mamma om just det här att ja, och egentligen så vad är det jag sitter och säger? Mm. Jag säger att jag klarar inte av att jobba heltid. Jag mår inte så bra. Eller jag kommer inte må bra om jag jobbar heltid. Vilket gör att egentligen så borde jag vara sjukskriven. Därför att jag säger ju att jag inte klarar av det. Jag är inte där, jag kommer inte klara det. Och jag väljer ju att inte vara sjukskriven. Därför att jag vill inte se mig själv som sjuk. För jag är inte sjuk. Mm. Men samtidigt så går jag ju miste, jag får ju inga pengar.
Nu tänker jag provocera dig.
Ja, gör det.
Eller så man påverkar ju sina tankar. Och sin hjärna väldigt mycket. Med vad man tänker och säger till sig själv. Och du sitter ju och säger till dig själv. Jag kan inte jobba heltid. Jag kan inte. Nej, det kan du inte. För du säger ju att du inte kan. Så då hjälper du inte ditåt.
Nej,
låt mig prata punkt. Mm. Och då tänker jag så här. Det kanske är beroende på vad du gör för jobb.
Ja.
Det kan ju vara så att det är ett visst jobb. Kanske det jobbet du har haft tidigare. Ja. Att det är det du tänker så här. Den typen av tjänst. Kan inte jag jobba heltid på? Men att det kanske finns något annat som du kan jobba heltid på. Men att du är helt inställd på att jag kan inte jobba heltid, det går inte. För att du har erfarenheten av att du inte kan.
Mm.
Men fast att du kanske så här kan försöka tänka till dig själv. Jag kan och sen prova något annat. Mm. Och så bara, ja det kanske går.
Ja fast jag fattar vad du menar. Mm. Och jag förstår att det är lätt att tro så. För lite så har ju Andreas också sagt till mig. Mm. Att så här, men du har ju redan bestämt det. Och så här. Fast det handlar inte om det.
Nej.
Utan, för jag kan ju märka att dels bara jag har ett möte på morgonen som jag måste till. Sen i och för sig har jag ett möte varje morgon så kommer ju det bli en rutin. Mm. Alltså att jag börjar en viss tid varje morgon. Men det funkar inte bra nu om jag har en tid att passa på morgonen. Men sen är det ju också så här, om jag gör saker så att jag är aktiv och liksom så som jag skulle vara om jag var på ett jobb så funkar inte jag hemma. Jag orkar inte barnen. Nej. Jag orkar inte, jag kan inte behålla tålamodet, jag kan inte liksom vara den här bra mamman som jag är om jag ser till att spara på energi under dagen. Så att beroende på vad jag gör och hur mycket energi som jag sprätter under dagen, och då handlar det aldrig om en heltidsarbete utan det är ju mindre än det på en dag. För jag lämnar barnen senare och jag hämtar dem tidigare liksom. Så det är inte så mycket tid. Och ändå så märker jag att shit vad skört det är. Alltså, jag får verkligen tänka till hur mycket jag gör under en dag. Och det är det som får mig att så här, absolut, jag har ju blivit bättre. Jag orkar ju mycket mer nu än vad jag orkade för 2 år sedan eller bara 1 år sedan. Mm. Orkar absolut mycket mer. Men fortfarande så jag är inte på den nivån att jag skulle orka 8 timmar om dagen på, oavsett vad jag skulle göra. Det är det som är.
Och jag förstår hur du menar. Och jag är med dig.
Mm.
Och jag förstår dig fullkomligt.
Mm.
Men en tanke som har kommit till mig nu är att när man lever ett liv och jobbar heltid, oavsett om man är utbränd eller inte, eller har varit. Sen säger inte jag att det här är hälsosamt.
Nej.
Men vem man än pratar med idag som har barn och jobbar heltid, det finns ingen av dem som inte är fullkomligt slut när de kommer hem till sina barn.
Nej, jag vet.
Så men det jag försöker säga är att alla lever ju så.
Jag vet.
Och det är inte hälsosamt.
Nej.
Men det kanske är så här att du är inte sjuk. Det kanske är,
Nej, jag tror inte det har
med din utbrändhet att göra. Utan det handlar om att livet är så jävla tufft just nu.
Ja.
För alla.
Mm.
Och det du gör egentligen det är att du ser så här, jag vill inte ha mitt liv på det här sättet. Så
nej, därför, exakt.
Utan då är det ju så här, du kan inte sjukskriva dig för du är inte sjuk. Nej. Men du bestämmer dig för att, nej, punkt. Jag tänker inte vara en sån mamma när jag kommer hem. Och jag har möjligheten att inte vara det. Så att jag väljer att jobba mindre. Jag vill inte ha ett sånt liv när jag är helt förstörd när jag kommer hem.
Nej, absolut. Jag menar? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, men så, det håller jag med om. Därför att, och precis det du sa nu, att alla är, det var ju därför jag väntade så länge med att sjukskriva mig. Eller så här, att, för jag vägrade
fast det är ju skillnad på att bara vara trött så.
Absolut.
Än när du gick in i väggen. Det är
ja,
inte
ja,
samma
ja. Men det var fortfarande så här, därför att så, jag pratade, det enda jag gick omkring var att sa att jag är så jävla trött och så här, fast alla andra tyckte ju också det. Och då tänkte jag, ja men då är det ju så här det ska vara, det är ju inget annorlunda. Så därför så tyckte ju inte jag att jag skulle gå och sjukskriva mig, för att jag tyckte inte att jag var sjuk då heller. Eller jag tyckte inte att jag var sjuk då. Det var jag ju då.
Fast det var ju fler symptom som
absolut,
du vet,
att som
hjärnan
ja.
Skakar till
ja,
och man glömmer
ja, gud,
bort
ja,
vart man inte... är och man glömmer saker och man kan inte ta sig för och det är en helt annan överhängande trötthet.
Absolut, absolut. Men jag tror ändå att när jag pratade med folk och alla sa, gud, jag tycker ju också att det är så här. Man bara, ja, nej, men då ska det väl vara så här då. Så här, det var ju lite den bilden. Men, och det är ju så. Alltså de flesta man pratar med, folk är ju sjukt trötta. Och det är så mycket.
Ja, men det
är
som slog mig nu, det är ju så här. Du sa att Andreas säger ju också så.
Mm.
Men förstå om du skulle lägga fram det sådär till honom då.
Mm.
Jag förstår dig, Andreas.
Ja.
Nej, visst. Jag kan jobba heltid.
Ja.
Men då blir det så här. Men jag väljer att inte göra det. För att vår familj ska må bra.
Ja.
Då kanske han bara skulle så här.
Ja. Jo, men det har jag ju sagt.
Att ni investerar i er familj när du jobbar.
Jo, men det är ju för att i vår familj, alltså vår familj...
Det är egentligen det man gör. Man investerar faktiskt i sin familj om en person väljer att korta ner och liksom sänka sin karriär för familjen. Då är det egentligen en investering i familjen. Och då ska man ju egentligen vara ganska tacksam att den personen gör det, känner jag.
Jo, absolut. Jo, men, och jag gör det ju för jag märker ju att Andreas är också helt slut när han kommer hem från jobbet. Och jag har sagt det, att vi kan inte vara två som är helt slut. För att det är då vi hamnar i det här, jag är trött. Ja, fast jag är också trött. Ja, men det är väl jag också. Och så ska vi liksom hålla på och slåss vem som är tröttast. Och egentligen är båda två så jävla slut så ingen orkar laga mat.
Och så
men
sitter vi har två i barn. Att man själv har varit utbränd så vill man ju bara säga, men du ska veta att jag är tröttast.
Exakt, ja.
Och vad fan spelar det för roll?
Nej, det gör det ju inte. Men man är ju så jävla rädd att hamna där igen. Det är ju det. Så man är ju otroligt rädd om sin energi. Liksom. Det måste räcka
så egentligen
till.
Så tar ju du bara ansvar för din familj.
Ja, jo, absolut. Jo, och jag är ju inte sjuk idag. Jag ser mig inte som sjuk och jag är inte sjuk och jag vill inte till Försäkringskassan. Men
däremot så skulle det kunna bli så att du blev sjuk igen om du gick tillbaka.
Jag vet, det är det jag är rädd för.
Har du ju rätt i.
Mm.
För det känner jag att jag trippar på ibland vissa dagar. Men där har jag har ju börjat tänka så här, fasen Linda, för att nu, alltså i början när jag så här, då skulle sitta på ett kontor en hel dag. Alltså jag trodde ju att jag skulle dö, jag kunde knappt köra bil hem.
Ja.
Men då sa ju Jonas till mig att det kan ju vara så att du inte är van bara. Tänk själv alltså, efter en semester eller så här, att man har svårt att komma igång. Och visst, ja, det går mycket, mycket
kommer
bättre.
Kommer du ihåg föräldraledigheten?
Ja.
Fruktansvärt när man ska tillbaka.
Ja, och det går ju mycket, mycket bättre.
Ja, absolut.
Men det är ju fortfarande till den här punkten att jag är ju helt slut. Och så har jag ju börjat tänka så här, ja, fast det är ju alla.
Mm.
Du vet.
Ja.
Men nu slog det ju mig så här. Ja, fast någonstans måste man ju få sin återhämtning.
Mm.
Och den här, ja. För att annars så kan man ju komma dit igen.
Ja, det är det man gör. Om man fortsätter, alltså säg att du varje dag är helt slut.
Mm.
Helt, helt slut. Och så kör du på i alla fall för att du måste, för att du har din familj så som vi gjorde. Då är det ju egentligen bara en tidsfråga.
Ja.
Så att då gäller det ju så här, om man är helt slut, då måste det finnas tid för återhämtning. Det måste finnas sätt att återhämta sig för att klara av den där tröttheten som man faktiskt har fått under dagen. Och det är ju det, hur ser det ut och sen när man kommer hem? Alltså finns det där man kan få tillbaka energi och så här, hur ofta får man det och så? För det är ju egentligen det, det är ju inte mängden arbete eller stress eller så som man har, utan det är ju mängden återhämtning som kan kompensera det. Och det, ja, det är väl där, och det är ju där livet är svårt att få ihop så som det ser ut idag, med 8 timmars arbetsdag, 5 dagar i veckan och en familj och med så som livet ser ut.
Det är ganska mycket egentligen.
Det är mycket. Men sen är det ju det, då kan man ju också ta så här, ja, i andra länder då jobbar man ännu mer och där får man minsann inte vara föräldraledig och där får man minsann
alltså, i Grekland jobbar ju fan 12 timmar om dagen.
Ja. Jo, men då kanske det ser helt olika ut i familjeförhållandena. Det kanske, man kanske lever på ett annat sätt där det inte är...
Frun liksom... är hemma mer.
Ja, så kan det vara. Mm. Absolut. Jag tänker att man kanske lever närmare släktingar. Ja. Alltså där det finns,
ja. Jo, precis,
samlever liksom på ett annat sätt. Mm. Man bor i samma kvarter allihopa. Och så här. Ja, men då kan det ju funka. Du behöver inte stressa och hämta och lämna. Och för att du har alla släktingar där som kan ta hand om barnen. Och...
Mm.
Men här, när man har flyttat till en ny stad, man har ingen släkt, man har...
Så, ja.
Alltså det är inte så jävla lätt. Och då,
alltså vad mycket insikt jag fick i det här avsnittet.
Ja, det var ju bra. Ja, jag tycker man får det varje avsnitt som vi spelar in. Det här är
men en del
terapi.
Är så här mer. Man bara,
Jo, jag vet. Ja. Väcker upp olika tankar hos en. Och
det blir nästan ihop. Mer när vi kommer till saker, när vi tänker lite olika om och utmanar varandra lite.
Ja, jo. Jo, men har vi inte gjort det de senaste avsnitten, känner jag. Det har varit som någon sorts... Men det är kanske för att jag tror att vi har varit i lite olika sinnestillstånd. Och då tror jag att vi...
Våran cykel synkar inte längre. Nej, exakt. Då blir vi olika sinnestillstånd. Plus att vi är... Jag jobbar ju nu.
Ja, precis. Vi är i olika faser i livet också.
Och du söker.
Ja,
precis.
Exakt. Jag har ju inte något
vi jobb utmanar än. Varandra på ett annat sätt. För att vi inte, förut har vi ju bara varit så här jämt i megasynk.
Ja.
Och då blir det ju inte på samma sätt.
Nej.
Att man utmanar varandra. Så.
Det är lite spännande.
Ja, visst.
Men kolla, vi kan ju liksom så här... vad säger man? Inte chocka, utan nej, men så här, vi upptäcker ju nya saker. Mm. Vi har gjort den här liksom i 1,5 år. Jag tror inte under några avsnitt att vi har varit eller ja, jo. Nej, men för det mesta så har vi haft en ganska hyfsad synk, så vi har varit på ganska samma nivå. Det är några avsnitt där vi har varit så här väldigt olika.
Vi förstår alltid varandra till slut i alla fall.
Ja, gud ja. Ja, gud ja. Och accepterar att vi är olika dessutom. Det är okej det också.
Och är noga med att säga till varandra om vi ska utmana eller
provocera. Ja, jag vet. Bara, nu utmanar jag det lite. Nu tänker jag. Och sen bara, fan vad jobbig jag blev där. Det var inte meningen att låta som en jävla bästivit. Ja, exakt. Ja, det är fint.
Ja, men du håller ju på en intervjuperiod. Kan inte du berätta lite? Det var ju så här 75 år sedan jag var på en intervju.
Ja,
jag haft samma
du,
jobb.
Samma här tänkte jag säga. Nej, men det är inte så länge sedan.
Nej, men du
ja, du kanske är.
Du är ju jämt på intervjuer.
Jo, nej, men det är fan läskigt alltså. Jag försöker att inte påverka så jäkla mycket av att jag ska gå på en intervju, men det är hemskt vad det påverkar mig. Jag blir som ett jäkla... Alltså, jag behöver springa på toaletten säkert 3 gånger. Alltså, du vet, det är så här, vare sig jag vill eller inte så reagerar kroppen. Men jag tror att det är mitt sätt att så här, tagga till och anstränga mig. Att nu måste jag göra mitt bästa. Ja, men nej, så det blir lite grann så att det är mitt förberedelse, eller det är kroppens förberedelsesätt.
Men har du kunnat sova och sånt?
Ja, men faktum är att jag har det. Men däremot så har jag varit väldigt hispig på morgonen och lite mer så här stressad och på barnen och Andreas och ja, men så här. Jag känner också att inför intervjun dagen innan så då kan typ Andreas sitta och prata och så bara, alltså jag måste bara ta upp ett papper här. Så tar jag upp det och läser annonsen igen eller läser på kring tjänsten eller
vad
företaget.
Vad duktig du är.
Ja, men det sker väldigt osammanhängande. Mm. Jag gör det när lusten faller på. Jag kan inte sätta mig ner och så här råplugga till
Men då skulle
intervjun.
Du inte gå in ändå.
Vad sa du?
Då skulle du inte gå in ändå. Du lär dig ju bara när din lust finns.
Ja, absolut. Ja. Så att det blir lite så här hip som happ. Så jag är lite disträ och lite så här om och kring mig. Men det är okej. Jag fattar ju att så här är jag inför en intervju.
Ja, men alltså det jag tycker är lite häftigt är att du söker ju inte det du är utbildad för längre.
Nej.
Utan du har ju gått lite utanför gränserna. Ja. Det är ju, tycker jag, väldigt inspirerande att se. Jag tycker att det är kul när du berättar vad det är du har sökt och vad du ska göra.
Ja, men jag ska ju faktiskt på en intervju. Jag gick vidare då på en av de här och jag har inte varit än, men jag ska... på en intervju där det är lite mer så här rollspel. Alltså man ska liksom få... Ja, alltså jag ska inte spela, jag ska ju vara mig själv, men så här, ja, men i ett sammanhang, nu kommer det en person, en kund här, hur skulle du göra då?
Och alltså så får du kommer man liksom... inte ens behöva fundera. För det där sitter i dig.
Fan också.
Ja, men på riktigt.
Oh.
Det där behöver du inte tänka på.
Nej, jag kan ju inte, jag vet ju inte vilka scenarier som kommer dyka upp, men,
nej, men alltså,
jag har aldrig varit på en sån intervju.
Nej. Alltså, ja, det låter det kul. Första gången. Jag vill typ följa med.
Ja, men alltså, och så kände jag lite så här, fan, vill jag ha det här jobbet eller inte? Bara, för jag är lite osäker. Men så tänkte jag så här, Jeanette, nu går du på den där intervjun oavsett, därför att det här är, tycker du är lite läskigt. Därför ska du göra det. Ja, så att jag är lite så här,
du tycker att det ska bli läskigt.
Ska smart. Utmana mig själv. Ja, men det är ju det nya nu. Vi utmanar oss själva.
Ja, men det är ju jättesmart.
Ja.
Att du då såg, eller ja, jag menar att det var väldigt bra att du såg att han blev jag rädd, nu tänkte jag skita i det.
Ja, jag försöker hitta argument till, och fortfarande så jobbar hjärnan emot mig. Den försöker få mig att avboka den här intervjun. Hela tiden. Så är den där.
Ja, men
därför att det är läskigt.
Göra.
Jag ska göra det, jag måste göra det.
Men det roliga är ju att när man ser då, om du får det här jobbet.
Ja.
Det är det som är så jävla roligt med dig. För att du gör ju så många besvikna. Du vet ju egentligen inte om du vill ha ett jobb förrän du får det.
Nej, så är det ju. Men hur fan ska man veta det?
Nej, tyvärr.
Ja.
Ni får ta någon annan där som ni har ringt och sagt nej till. Oh. För jag har ångrat
mig. Men, och det är ju det som gör så jävla ont i mig. Att jag vet att jag är sån.
Men... Ja, men vet du vad? Det är inget fel med det. För det är väl ingen som kan bestämma det. Du måste ju gå efter, du vet ju inte om du vill ha det först än det. Så vad ska du göra?
Nej, men och jag tänker så här, jag kan inte heller, alltså jag kan inte tvinga mig själv till att sätta mig in i hur det skulle vara att jobba där förrän jag har träffat dem alla intervjuerna. Först då har du ju kunnat bilda en känsla, och sen är ju jag en sån här person, det har jag alltid sagt, och sitter jag och pratar med någon, jag kan inte svara där och då. Bara, vad tycker du om det här? Alltså jag måste väl låta det här sjunka in och sen kan jag säga vad jag tycker. Och tyvärr är ju anställningar så att du behöver ju i princip tacka, alltså de behöver ju tacka ja till dig för att du riktigt ska kunna känna efter.
Ja.
Vill jag det här eller? Ja, få återkomma helt enkelt.
Det är ju spännande.
Det är jättespännande. Ja.
Men det kommer gå skitbra.
Ja, vi får väl se. Jag får väl berätta sen hur det var.
Jag kan följa med som din assistent.
Ja. Nej, då blir jag
så nervös. Så får jag sitta och klappa händerna.
Nej, för fan.
Bra, Jeanette!
Ja, som min lilla peppande coach. Ja, men jag vill inte att någon ska vara
där som jag känner. Såg ni vad grym hon var?
Ja, vi måste ta henne.
Ja, precis. Ta henne då. Ja,
tack så mycket. Tack.
Sen bara, hon vill inte ha det, ursäkta.
Ja, fy fan.
Nej, ta inte det fel.
Nej.
Det är ju jättebra.
Ja,
du gör ju för fan det du vill. Det är det man ska göra. Man ska inte göra något för någon annan.
Nej, så är det ju. Absolut.
Det är skitbra.
Ja, ni kan ju hålla en tumme för mig.
Vi håller tummarna för dig.
Tack.
Vi håller alla tummarna på.
Tack så mycket. Hörrni, ni är flåsen precis som vi är.
Ja, det är ni. Puss, kram, hej då.
Kram på er. Hej.